Ja, det här är Leffe, ljudteknikern, direkt från garaget. Vad sa du? Hej!
Ja, men det här är då Leffe, ljudtekniker, direkt från garaget.
Ja, det ser väldigt...
Jag sitter idag...
Det ser väldigt mörkt idag... ut där du sitter.
Det ser mörkt ut. Men idag sitter jag i underjorden.
Ja.
I ett parkeringsgarage i Encino utanför Los Angeles.
Men sluta, Filip. Nu får... Men det är mitt i mitt liksom... Ja, det har vi kan jag säga.
Det är lika nykära som vanligt.
Hon är i ett garage. Godnatt. Ja, okej. Okay. Välkomna till This is 40 i alla fall. Det här är Isabelle Monfrini.
Och det här är Karin Bottin.
Kan ni stänga dörren, tack?
Det är lika nykärt som vanligt hemma hos Monfrinis.
Alltså det är så bra nu.
Det är så härligt. Vi har aldrig varit lyckligare.
Alltså det har aldrig varit bättre, det kan man säga. Aldrig.
Jo, men det är samma här. Det är så mysigt här nere i garaget.
Ja, och hemma också förmodligen. Det är bara helt så här pirrigt och mys.
Pirr hela dagarna, ingen tjafs, ingen stress, ingenting som är jobbigt. Och jag bakar så mycket och jag lagar så mycket god mat. Ja.
Det är lika bra att erkänna, vi är perfekta.
Ja, det är så skönt.
Skämt åsido, det är exakt tvärtom.
Men det är som vanligt. Det är som vanligt.
Ja, exakt. Vi gör så gott vi kan och vi har humorn kvar i alla fall. Och det är väl bra tur det.
Du, alltså det är ju det enda som betyder någonting.
Ja, nej men det har vi pratat om innan. Både i vänskap och även i killrelationer så måste man...
Ja, men
om man inte skrattar så...
Nej, precis. För att om man garvar... om man skrattar, då spelar ingenting som helst någon som helst roll.
Nej, och det är det som är grejen. Var det förra veckan eller förra, då vi pratade just ju om det. Att plötsligt kan det någonting som man liksom 2 veckor tidigare skulle tyckt var så jävla irriterande plötsligt vara roligt. Ja, ja. För att man är på en sån plats i sin relation just då, ja. Liksom.
Men det här tror jag liksom de flesta vet. Alltså, det går alltid att ha liksom en positiv vinkling på saker och ting. Och det går alltid att hitta liksom något roligt i det tråkiga.
Inte alltid,
men i det mesta liksom.
Eller kanske för andra, men inte för mig. Inte alltid för mig.
Nej.
det har funnits tider.
Ja.
Jag tycker faktiskt ändå att vi bara ska snudda lite vid klimateriet en sekund till.
Ja, igen.
Ja, men har inte du fått ganska mycket DM som om liksom...
Ingenting, vilket förvånar mig.
Nej, men... Jag har fått ganska mycket, men det kanske var för att det var min mamma, alltså att det var mamma Carbola som var med.
Men då vill jag veta vad skrev folk. Jag måste hitta ett sätt att ställa dig här på telefonen.
Många är ganska, alltså tycker att det var en väldigt bra och intressant diskussion.
Men det är klart att det är jätteintressant.
Ja, men vi tyckte lite sådär att det kanske var, du var ju så här, det kan man inte prata om, det är för sunkigt eller
jo, men,
nej, inte sunkigt.
Jo, men
så
här, det är klart att vi vill prata om det, för vi borde ju utbilda oss i det, för att det här är någonting som händer oss säkert jättesnart.
Ja. Det är exakt dit jag vill komma. Jag har många som har sagt att... Alltså jag förstår inte vad ni snackar om. Har ni inte förstått att ni redan är i preklimateriet?
Va?
Alltså det är inte...
Sluta.
Att det inte... Jo, vi är det.
Nej.
Jo, det är det där när mensen börjar. Jo, det är flera stycken. Och jag har också fått länkar till... Det finns tydligen någonting som heter... Det finns en podd som heter Klimakteriepodden för det första.
Mm.
Som många har sagt att lyssna på den och så.
Okay.
Så att det borde väl alla göra då om man vill veta mer. För vi är absolut inte specialister.
Nej.
Utan vi är bara rädda små fågelungar som undrar vad som ska hända.
Jag är ju jätterädd. Jag känner att jag inte vill vara med om det här.
Nej, vad ska hända här? Härnäst, tänker man. Typ som, har vi inte fått vara med om tillräckligt mycket redan? Alltså i hormonväg, menar jag. Men exakt. Ja, nej, men och sen så var det, är det många som har sagt så här, många som har sagt så här, time of my life. Alltså det var lite jobbigt ett tag, men det gick fort över och nu är det skithärligt.
Det var ju det jag sa faktiskt förra veckan, för jag har ju kompisar som är på andra sidan och de tycker att det är jätteskönt.
Ja, och sen så hade vi, vad var det med? Jo, sen så är det många som också har refererat, för många då till Klimakteriepodden, men sen så är några andra till andra liksom, både människor just i Stockholm som både med akupunktur och håller på med annat som gör, som, alltså, och gör så här hormoner förmodligen och annat. Det finns ju såna här hormonplåster och det finns massa olika möjligheter. Men och sen är det många, några stycken som har liksom gått igenom cancer och fått tagit bort brösten och därmed fått hamna i tidig klimakterie. Och de säger ju just att det är väldigt jobbigt just det här med benskörheten som mamma pratade om och sådär. Så att det...
Men du, vet om en sak? Och jag har ju benskörhet. Alltså det är konstaterat sen jag var 20 och jag har ju bröstcancer i släkten. Och jag frågade ju mamma efter vårt samtal förra veckan. Men hon sa ju att det här, att hon tror att det här hände efter 50 för henne. Jag vet inte om jag håller med om det.
Alltså att som hon hamnade i klimakteriet.
Hon kunde ju inte ta någonting. Men hon tyckte inte att det var så jobbigt heller. Hon hade lite så här hot flashes. Men that's it liksom.
Ja. Det är också det. De 40-talister har ju väldigt, väldigt selektivt minne.
Ja, det har de.
Alltså de kommer ju ihåg väldigt lite, men alltså jag ska vara i och för sig vara lite,
jag... Fast grejen är den att jag minns ju inte min mamma som någon som hade så här eldig tumör och som hade såna här dalar och toppar som jag har, så att jag tror inte, alltså jag tror nog hon kom undan ganska lindrigt liksom.
Ja, men kan det vara, är det ju verkligen ett generationsproblem, för att vi är ju verkligen inte så som vi våra föräldrar var, för jag kan inte heller minnas att det någonsin var så här, du vet, typ så som man är själv, suck och sånt där.
Nej, mamma hade inga utbrott.
Det fanns inga suckar. Alltså, det var aldrig en suck. Jag kan inte komma ihåg en enda suck.
Nej.
Alltså, vad är det för någonting?
De lagade mat och de var liksom... sydde kläder och hade sig liksom.
Ja, fast jo, okej, fast det är också det där att de var ju mycket, mycket mindre med oss, men jag förmodar när de väl, verkligen var med oss, så var det mer kvalitet än vad våra barn får.
Ja.
Vi då, där är det toppar och dalar och sen så, och så, och suck, och ja, suckar däremellan. Ja. Fan vad vidriga.
Nej, men då igår var jag så stressad, men... det här är en stressig vecka. Men då satt jag flera gånger och så tänkte jag så här, nu ropar jag bara till allihopa att jag skiter i dem och att jag drar.
Ja, nej, men det är liksom... Alltså, jag sa till Filip liksom så här, men då, du vet, jag fattar inte, vad är det vi har gjort för någonting? Vad är det här? Ja, vi ska ha fått 4 barn, varför var det ingen... Ja, det där får du sätta på dig själv, det var bara ditt fel.
Det är klart att det var.
Jag bara, nej. Jag bara, vadå? Nej, men alltså jag fattar inte, varför sa du inte till mig att jag var tvungen att sluta? Nej, alltså vi skojar ju såklart, det är det finaste vi har.
Men... Jo, men vad fan, det är klart att vi alla fattar att vi skojar. Men det är jättemycket jobb med många barn, det är så.
It's a lot of work, it's a lot of work. Ja, och den här veckan har vi fortfarande med oss Flowlife. Gud vad vi, alltså jag älskar Flowlife så mycket.
Nej, men Flowlife får aldrig lämna oss.
Nej, men nu, för mig har det ju gått över, så jag hade ju med mig den till restaurangen. Ja. Alltså det är lite...
Det är inte okej.
Okay. Nej, vad är det där? Jag satte den på ländryggen för jag hade så ont där. De var okej, okay, tyckte liksom att det var helt normalt. Men då, samtidigt så tyckte de det, för den är ju så snygg, den är ju typ snygg, eller den är ju snygg och sjukt smidig. Så det är ju inte konstigt om man har med sig den överallt.
Nej, men det är väl klart. Nej, men det är ju helt underbart. Och får folk tycka vad de vill, för att allting handlar väl om ens eget så här välmående. Om man tycker att det där är skönt och den verkligen hjälper, för det gör den ju. Man känner sig ju mycket mer avslappnad efter att man använt den.
Alltså det är en sån effektiv massage. Det känns som om liksom kroppen återhämtar sig då, liksom efter typ ett träningspass. Eller man känner, alltså både att man känner sig stel eller om man har träningsverk, så tycker jag att den är toppen verkligen. Den är helt underbar.
Ja, men för den gör ju värsta punktinsatsen. För det är ju exakt det där. Alltså så här, jag har ju hållit på och legat på så här tennisbollar typ förut. på ömma punkter.
Ja.
Det känns ju som stenåldern i jämförelse med det här. Det här känns ju verkligen som det helt rätta sättet. Det är klart att man ska använda en flow gun go istället för en tennisboll.
Ja, det är fantastiskt. Ja, men så gå in på flowlifesweden.com och där finns ett erbjudande som heter This is Flow 20. This is Flow 20, och där får ni 20% rabatt på hela köpet.
Mm.
Och erbjudandet gäller till och med 28 februari. Alltså jag skulle inte missa det. Och där kommer ni också kunna läsa mer på flowlifesweden.com. Liksom alla, de har ju andra underbara produkter också. Precis. Nu är vi lite inne just på den här Flow and Go. Men de har ju liksom allt ifrån en vanlig flowgun och sen så har de en massagekudde som heter Flow Pillow Heat och sådär. Så att där, gå in på flowlifesweden.com och läs mer, så får ni lära er om det här underbara märket och produkten.
Men gå in där och förändra ert liv, skulle jag vilja säga. Gör det.
Missa inte detta. Hej då! Det är roligt att vi kommer in på mamma och sånt, för jag tänkte på det här. Jag tittade på, det är ett nytt program på SVT som heter Carina Bergfeldt. Hon var utrikeskorre i USA, tror jag. Alltså, jag har liksom inte riktigt följt henne, eftersom hon var ju korre i USA när vi bodde i USA. Förstår du, för SVT.
Men jag vet inte vem hon är.
Nej, hon är typ i våran ålder och så, vilket jag kan tycka då är så här, ganska befriande att SVT ger en talkshow till en så gammal tjej med ganska, eller gammal, alltså hon är nog yngre än vad vi är. Jag skulle säga att hon är...
Jag tänkte att du skulle säga att det var befriande att du gav det till en sån ung tjej, för att vi fortfarande är så unga. Men du menar att det är en gammal tjej som är i våran ålder?
Det är en gammal kärring, fast hon är yngre än vad vi är. Alltså jag skulle säga att hon är 40.
Men hur kan hon vara en gammal kärring? Hon kan väl inte vara en gammal kärring om hon är yngre än vad vi är?
Ja, men det är klart, vi är svingamla. Alltså det är skittråkigt.
Nej, det är inte alls det.
Jo, det är vi.
Det här, vi är fortfarande jätteunga.
Ja, okej. Okay. Alltså. Du kan ju försöka inbilla dig det, men det är vi.
Ja, nej men, det, alltså, jag, nej, men alltså, på riktigt, nu blir jag fan arg på dig. För det handlar ju om hur man är i sinnet. Det handlar ju inte om att göra att jag har 44 varv på jorden.
Jag är jävligt trött i sinnet också idag. Förlåt.
Nej, det är kanske inte det. Jag känner mig ung. Jag känner att det där med den där siffran, absolut, hud börjar hänga och sådana grejer, men det är inte så att man är gammal.
Nej, men det är bra, Karin, det är bra, säg det mer till mig, jag behöver höra det. Men,
ja, men tänk dig, när du är 60, vad ska du vara då då?
Då pillar jag på min bakercysta exakt hela tiden och äter lugnande för huvudtaget, liksom kunna andas. Nej, jag
nu får du skärpa dig. Det här är faktiskt ingen ålder.
Nej, okej. Men hur som helst, hon är väl 40. Hon har ett små barn, så det är det jag menar. Det är ändå modigt. Jag tror inte liksom att vilken kanal som helst skulle göra ett sånt val. Så kan man väl säga då.
Mm.
Alltså det är ett SVT-val.
Mm.
Och hon har då en... Alltså det är liksom det som går istället för Skavlan, förmodar jag. Alltså Skavlan har väl ledigt, jag vet inte.
Och det är en talkshow.
Ja, det är en talkshow. Och då hade hon Christer Björkman bland annat som gäst. Melodifestivalen har ju startat här i Sverige nu.
Mm. Kollar du på Melodifestivalen?
Jag står på reprisen, men inte ska väl Mello inte gå bara för att det är pandemi.
Exakt.
I stan?
Nej, den ska fortsätta.
Nej, det ska fortsätta. Ja. Utan publik dock, för det var ju liksom egentligen det sista live-uppträdandet som gick i Sverige väldigt, väldigt sent. Mm. Jag vet inte exakt vilket datum det var, men någon gång i mitten på mars i alla fall, då man hade liksom 10 000 i publiken på...
Vänta, nu får du pausa, för nu kommer det någon bil som har tagit bort så avgasröret, så att det låter jättemycket i han har tagit bort ljuddämparen.
Det har kommit en raggare, det är jättekul. Be honom att komma och snacka lite.
Han ska köra ut.
Han är ung. Han är väldigt ung i alla fall. Nej, men hur som helst, han får vara med. Men då i alla fall så Mello precis, så att det har ju varit lite snack om det, och att hur kommer det sig att man sände den där sista Melodifestivalen förra året, för att man visste ju liksom vad som var på väg att hända. Men nu så har man då gjort Melodifestivalen utan publik, och Christer Björkman är inte bara Mello-chef, utan han ska också vara programledare det här året tillsammans med massa andra människor. Då första finalen som gick då i lördags var han det med Lena Philipsson. Och det var Danny Saucedo, och det var det ena, och det var Arvingarna, och det var det ena efter det andra.
För mig som fortfarande bor i USA är ju detta ett skämt alltså.
Ja, fast nu Christer Björkman ska flytta till USA, för det här fick jag reda på genom Carina Bergfeldt, för han ska nämligen typ göra Melodifestivalen i USA, så skämt eller inte, han är på väg till dig.
Men det är såhär, det är good luck säger jag till honom när vi har så här America Got Talent och andra grejer. Det är så här,
jo, men det har väl Sverige också.
Kommer Christer till USA för att göra Melodifestivalen? Ja, det ska bli kul att se.
Ja, nej, men det är en sorts Melodifestival som han ska göra där. Vi kan klippa in vad han berättar om det i programmet. Det är inte, allt är inte klarsignat, men det är väldigt mycket advokater on the case.
Du, det påstås ju att det finns ett liv efter Melodifestivalen, och jag har hört ett rykte om att du ska eventuellt flytta tillbaka till USA.
Ja. Om allt går väl så kommer jag göra det. Och det går väldigt bra. Det ser väldigt bra ut. Vi håller på med ett projekt som heter American Song Contest. Det är inte signat.
Nej.
Men vi försörjer ett gäng advokater just nu. Så pass nära är det. Och det troliga är att det blir klart inom några veckor, och att vi faktiskt så fort vi får på grund av pandemin förflytta oss dit, så kommer vi göra det. Och det är fantastiskt spännande.
Det är alltså helt enkelt ett American Song Contest, Eurovision i 50-statsformat.
Ja, det blir ju faktiskt en kombo kan man säga av Melodifestivalen och Eurovision. Därför att först blir det ju deltävlingar mellan alla de här staterna. Så det blir ju i princip en hel tv-säsong. Och sen mynnar det ut i då två semifinaler och en final. Så som det är i Eurovision.
Good luck, Christer, säger jag.
Hur som helst, så berättade han. Och det är det här jag vill komma nu. När vi har snurrat runt lite med min mamma. Då, för då sa hon, jag har förstått att din mamma har betytt mycket för dig.
Du växte upp i Borås med din mamma Ulla.
Mm.
Vad har hon gett dig?
Allt. Hon fyllde ju mig med en tro på att jag var unik, fantastisk och kunde åstadkomma precis vad som helst, precis som hon hade gjort.
Ja, du vet, det är alltid frågan. Liksom. Man har ju hört mycket om det nu, till exempel med Kamala Harris och liksom de här människorna som kommer väldigt långt i livet, som har haft, kanske inte som man tänkte så här, vad ska hända med dig egentligen, och sen så har det liksom blir man vicepresident eller någonting annat. Man har liksom fått stipendium på Harvard från Senegal och sen blir man, äger man Uber eller liksom, du vet, alltså liksom, man har, och då har de ju alltid historier om att liksom deras mamma var, det finns ju alltid den historien om, ja men mamma var oftast mamma faktiskt, inte pappa utan mamma.
Det, det har ju ofta varit ensamstående mammor som har blivit liksom upphöjda till skyarna.
Precis, det kan det gärna vara också. Men då är det ju alltid det där då att, ja, mamma sa, ge aldrig upp, du kan bli precis vad du vill. Det var liksom de här, och då har jag tänkte jag på det, för då har jag hört det ganska mycket, framförallt med Kamala har man ju hört det, vilket man förstår ju att, att det förmodligen var så med Kamala, men jag undrar om det verkligen är så. Christer Björkman hade också någon historia om hur fantastisk mamman var, och ja, det var andra, det man hör, alltså det finns ju hur många exempel som helst.
Ja, men den här andra, din favorit som du, den här serien som gick på Netflix, hans mamma som...
Vem är det som är min favorit?
Ja, med den där realityn, vad är han heter? Han svarta killen.
Ja, Kevin Hart, ja. Precis, det var ju också så här, starkaste, smartaste, fattigaste och ändå lyckades liksom ge mat till alla, laga mat, ha fyra jobb.
Men det är fan helt otroligt, Issa, det är ju otroligt.
Det är ju otroligt, men man undrar ibland om det är en efterkonstruktion. För att det är liksom så här, jag har inte en enda kompis som har haft en sån mamma. Alltså, där det har varit så här, du kan bli vad du vill, ta för dig av livet, liksom, ja, nu, alltså jag tror att du förstår du vad jag menar för sorts typ,
ja,
liksom.
Eller den... Men vet du vad jag tänker också? Jag tänker att det kanske faktiskt är en amerikansk grej, Isa. Är det inte så att amerikanska mammor är mera så?
Och Christer Björkman då, i så fall.
Ja.
Ja, kanske.
Ja.
Kom så länge hjärtat slår, kom så länge sömningen finns kvar, imorgon är en annan dag. Kommer du ihåg den? Jag älskade den. Ja. Den kom ju sist på Melodifestivalen. Det är fortfarande en av mina bästa låtar. Men då
hur kommer
så...
den gå då i USA?
Den finns på den finns på engelska, vet jag. Tomorrow is another day.
Det är vi som får framföra bidraget.
Men jag...
Det är du och jag.
Ja. Nej, men för till exempel i mitt fall så var det ju så typ... Jag måste ju varit... Alltså jag tänkte på när det här kan ha varit. För du och jag lärde väl känna varandra 98, 99 någonting på Titan då. Mm. Så då hade jag ju redan ett jobb. Mm. Och innan det... Alltså, eller då var ju då jag fick ett riktigt jobb, kan man ju säga. Mm. Alltså, för innan dess hade jag ju varit produktionsassistent i Frankrike på olika långfilmer och sådär. Mm. Men... jag var ju liksom jävligt strulig, det har jag ju alltid varit och det är jag väl fortfarande, men jag var ju framförallt det då innan man visste liksom vad som skulle hända med mig riktigt. Alltså fanns ju oro, om man säger så.
Du, det fanns mycket oro hos mig också, eller i min familj.
Det vet jag. Men det var ju därför vi hittade varandra där på Titan. Våra föräldrar var så oroliga för oss.
Verkligen.
Men då i alla fall så var en dag... Så det måste väl varit då kanske 97 då. Om det var så att jag var hemma hos mamma eller att hon ringer upp mig. Så säger hon så här: du, Issa, nu har jag kommit på vad du ska bli. Då på tal om dream big alltså. Och då var jag bara, åh gud, okej. Okay. För det första jätteirriterad, för då var man det var man ju på sin mamma hela tiden.
Ja, gud.
Ja, så att, och så, gud, vad typ som om hon kan bestämma vad jag ska bli liksom. Tänkte jag så här, vad ska du vara nu, läkare eller bilskolelärare?
Alltså det är så jävla roligt. Det är så out of the blue också.
Nej, det är inte det. För hon bara, jag bara, jaha, hur tänker du nu? Ja, men du är så oerhört duktig på att köra bil och du är otroligt begåvad socialt.
Mm, men hon har rätt i det. Nej, men det har hon helt rätt i.
Jo, men det är inte direkt dream big, Kamala.
Jo, det kan du väl visst vara, för du skulle ju kunna starta liksom en franchise med liksom så här Issas bilskola som skulle kunna ta sig över hela världen.
Ja,
det skulle vara som Soul Cycle, fast det skulle vara bilkörning.
Ja, det är för sig bra.
Life coaching samtidigt som du liksom lär folk köra.
Jag hade inte råd att gå psykologlinjen, så jag startade en franchise med bilskolelärare istället.
Kör med Issa. Nu kör vi.
Eller lite olika såna pepptåg på vägen.
Du skulle kunna vara så bra, Issa, på att ta dig an de här. Det finns ju väldigt mycket äldre människor som inte har lyckats ta körkort. Alltså från så här 40-50-åringar som sitter och som inte vågar. De skulle vara perfekta för din bilskola.
Ja, det skulle jag tänka mig bättre. För du vet, en 18-åring, det hade jag ju bara spöjat ner.
Nej, men du hade tagit de svåra casen. De som liksom har försökt att gett upp och de som nu sitter och åker kommunalt. Och liksom...
Det blev ingen bilskolelärare, men det blev en podd i alla fall.
Ja, nej, men jag tycker det där är intressant. Så här, mina föräldrar har ju aldrig sagt till mig att jag skulle så här, dream big och bli en president eller något. Men jag kan faktiskt så här, i efterhand verkligen känna...
Bli president!
Nej, men jag kan nu i efterhand verkligen känna att jag är... Gud vad de ändå så här, har stärkt mig. För fan, vilket jävla... Alltså jag var ju så jobbig och var ju verkligen ett ras. Jag var ju bartender, men kunde inte ens vara bartender.
Nej, du kom ju inte till jobbet.
Nej, men jag drack i baren och jag visste inte hur man blandade drinkar. Och jag jobbade på en pizzeria och liksom alla möjliga olika saker. Nej, men det är ingen fel idé. Men det problemet är att jag satte ju noll pride i något av de där jobben. Jag gjorde det inte bra. Alltså, så här, du kan ju ha vilket jobb som helst. Det kan ju sitta en heder i vilket jobb som helst.
Ja,
om du gör jobbet bra. Ja. Men det är ju det som är problemet, är att jag gjorde ju inte det. Och de ändå var så här... Alltså gud vad de stöttade mig och supportade mig. Och sen när jag liksom började jobba med tv alltid, och de var alltid så sjukt stolta över mig. Och jag vet att de fortfarande är så här överdrivet stolta över mig. Det tycker jag är så himla gulligt, så att...
Det är de verkligen. Men, och jag håller med dig om det där. För att man tänker, ofta så kan man ju då, precis så som våra barn kommer kritisera oss, sitta på en förfest och prata skit om oss liksom. Så någonstans så har man ju ändå, eller jag hoppas det i alla fall, du tycker ju det i alla fall, har man ju blivit en någorlunda bra människa.
Ja, absolut. Och, jag tycker det är jättebra människor. Jag tycker vi framförallt, men vet du vad jag tycker framförallt? Jag tycker vi framförallt har väldigt bra Inte självinsikt. Väldigt bra.
Nej, det har vi icke.
Nej, men vi har väldigt bra människosyn och vi är väldigt så här, accepterande.
Ja, vi tycker ju om människor. Det är ju det enda egentligen som man vill lära sina egna barn ju. Absolut. Att liksom vara snäll mot sina medmänniskor och fatta att man oftast har fel ungefär.
Mm.
Liksom, alltså, förlåt, eller liksom var självständig men säg förlåt och du kan ofta så säger man konstiga saker och sen så är det okej, okay, ungefär.
Mm.
Alltså, utan att det är inte ta allt på för stort allvar. Och det har de gjort bra.
Ja, det har de verkligen gjort bra. Det är så här, för det är ju som jag tänker mina barn, alltså så här, och där är Henrik och jag sjukt lika. Det enda så här mottot vi har haft med deras skolgång är att de ska tycka det är kul att vara i skolan. Vi skiter i vad de får för betyg. Vi vill bara liksom att de ska trivas där de är.
Och har det lyckats? Tycker dina barn att det är kul i skolan? Grattis i så fall, men jag.
Alltså mestadels så tycker de ju det. Oh, nu tycker Gud, de att det här pandemiåret har ju verkligen kört ihop det för Harry. Han tycker att det är asjobbigt. Harry hade ju också många år där han inte tyckte det var bra i skolan. Men de senaste åren har ju han verkligen trivts och haft så otroligt stora framgångar. Men pandemin har ju inte gjort det kul att sitta hemma. Men Cesar är ju supernöjd i skolan liksom.
Ja, vad kul. Det är det viktigaste.
Det är så kul, för att jag tror att både Henrik och jag hade liksom katastrofskolupplevelser.
Ja, men precis. Och det var ju det vi pratade lite om study buddy till exempel. Alltså, förstår man saker så är det ju ofta roligt. Alltså, det är ju det. Då vill man ju lära sig mer om det liksom. Det är när man inte förstår.
Ja, det är så här, man måste förstå vad man håller på med och man måste tycka det är kul. Och så här, absolut, det är väl klart att det kanske inte är roligt på matten hela tiden. Men det viktiga är inte att gå ut med toppbetyg, utan det viktiga är att liksom göra det och tycka att det är roligt.
Nej, men det är ju det att det är en del av livet, och livet är ju så kort, eller vad man nu ska säga.
Mm.
Så ska man hålla på i 18, eller 18 år håller man väl inte på med, eller man håller ju på i 12 år eller vad det är. Men någonting som man liksom hatar varje dag, så är det ju lite speciellt liksom, att man gör det och att man till och med godtar att göra det, eller även som förälder så att säga. Alltså, det är så här, vadå, det är det ju liksom inte värt, men det är väldigt speciellt ju för att man har... Jag tror att det är så, man vill ju verkligen ha mellanungar, för jag tror att det är väldigt jobbigt att ha barn som är extremt duktiga i skolan. Det kan vara lika jobbigt som att ha barn som inte förstår skolan liksom.
Så att när det bara blir liksom ett race till målet, att man bara ska liksom toppa det senaste.
Ja, och tycker att man tycker väl oftast att det är tråkigt då också, tror jag. Alltså för att man...
Ja, jo, men det kan vara antingen att det är tråkigt, men att också är så här, att det blir för viktigt. Det finns så himla mycket sjuka grejer på det här temat. Jag lyssnade i morse på något eftersnack här från Super Bowl som var i söndags. Så var det så här, the TB12 method som det kallas. De är då Tom Brady's sätt att leva. Som har gjort att han liksom har vunnit nu liksom 7 Super Bowls. Så att han är liksom den äldsta spelaren.
Det är precis. Jag läste också någonting sånt. Vad var han gjorde med Giselle? Hon fick
nej, men TB12 method då, som han lever ut efter.
Men, vad heter det? Vad heter
alltid det? TB12.
Aha, okay.
Som han har utvecklat. Som är då hans sätt att leva. Ja. Grejen är den att jag är, så här, jag är sjukt impad av liksom så här positiviteten och av den här vinnargeisten som han har. Att han är
43 år gammal. Han har vunnit. Han är liksom quarterback på en av de jobbigaste sporterna som finns.
Ja, exakt. Och han är så här, han spelar svinsmart. Han ser till att han inte får skallskador. Han liksom har en så här taktik som ingen av de andra quarterbacksen har. Och han har då ett så här sinnessjukt sätt att leva som han då har kommit på att det är så här han gör. Och då är det liksom en superspecialkost som är att han utesluter liksom allt salt, allt socker. Alltså han utesluter till och med olivolja, allt som är så här inflammatoriskt, som är svampar.
Alltså gör han det alltid året runt?
Ja.
Ja, okej. Okay. Mm. Och det syns ju också.
Men den här reporten, den här reporten som körde upp den här listan, hon bara betade av sig grejer för grejer. Hon bara så sa till sina kollegor sen som så här, basically liksom allt som jag äter utesluter han.
Ja.
Och det, så är det ju. Så att det är liksom, han lever ju efter en så här hård regim. Men det är ju liksom en person som förmodligen liksom har levt så hela livet. Så här, försökt vara liksom den bästa i skolan, den bästa på det ena och det andra. För en del människor funkar ju det, men det är ju liksom... Det är väl några få procent som orkar leva på det där sättet.
Jag tror inte att han har varit... Alltså, eller det här är absolut ingen aning om. Men oftast är ju inte sportmänniskor jätteduktiga i skolan. Alltså, för
nej,
de är så,
men jag tror att det är, så här, det är en otroligt determined... Alltså det är en otroligt bestämd människa som kan liksom leva på ett sånt sätt. Det är inte liksom vem som helst. Det är inte du och jag.
Nej, men gud. Nej, men det är ju samma som liksom egentligen... alltså Tiger, man ska säga, mm. som har både kommit tillbaka, gått ner och kommit tillbaka. Alltså att kunna liksom vinna igen efter så många år mm. av dekadens och allting. Eller bara liksom det som han var under de åren då han var som bäst. Liksom. Det är ju saker som ingen människa någonsin har gjort tidigare. Och Nej. Så är det ju med Tom Brady också.
Ja, men det, och det här är grejer som så här sätts i ungdomen. Vilken typ av människa man blir på något sätt. Ja, för det jag vill komma in på, för gå vidare liksom från det vi, som vi pratar om där med bilskolläraren och alltihopa.
Bilskolläraren.
Nej, men när man är i sitt så här mest unga, osäkra, när man inte liksom riktigt vet vad man ska göra i livet. Är du en Tom Brady så vet du väl att du ska bli en quarterback liksom.
Det visste ju han när han var 5 förmodligen. Alltså,
ja, är du Tiger Woods så vet du att du kommer bli golfproffs när du är 11.
Liksom. Nej, han visste det när han var 2. Tiger Woods.
Ja, men och sen finns de där personerna som vi, ja. Som jag hade verkligen, alltså det kanske egentligen inte var så många år, men det är bara det att åren är så långa när man är så där ung. Ja. Jag hade så många år då jag verkligen så här spenderade, alltså jag vet inte hur många timmar varje dag med att ligga och tänka på vad jag skulle liksom bli och att jag hade noll aning om vad jag skulle bli. Man var så himla så här, man var så mottaglig för olika intryck, för det här har jag tänkt på så himla mycket nu, för jag har ju tittat på den här dokumentärserien om Nexium. Har ni sett den här i Sverige eller?
Om vem?
Nexium, den här sekten.
Nej, nej. Var går den någonstans?
Jag vet inte var den går i Sverige. Jag har ju laddat ner den på iTunes. Nexium var alltså en grej. Det är en grej som har liksom... den största storhetstiden var nog sent 90-tal, tidigt 2000-tal. En sån här Hollywood business-sekt. Man skulle liksom gå in där och gå olika så här business-program och liksom få så här bestämma sig vad man skulle göra i livet, hur man skulle bli framgångsrik, så skulle man fastna då i den här sekten. Och den var liksom superaccepterad, funnits över hela världen, hur stor som helst. Ledaren för det här, han hette då Ranier. Nu ska jag se vad han heter.
Det låter franskt i alla fall.
Ja, men han är inte fransk, han är amerikan. Jag måste ägna lite tid åt det här, Isa, för jag kan inte släppa detta och du måste se det här. Du kommer bli så fast i detta.
If we understood the world and if we understood ourselves, that's worth everything.
ESP Nexium is a methodology that allows people to optimize their behavior.
Nexium is the umbrella company. Keith was the founder.
He was a legend.
Our main belief is to have people experience more joy in their lives.
It's a worldwide organization.
When conventional solutions don't work, maybe the unconventional way of thinking does.
I was looking around at all these people that just didn't seem joyful. I started to get concerned.
There's a secret organization in Nexium. They sign a lifetime vow of obedience, and they're branding girls.
And they're trying to recruit other women to do this.
I'm so strong. Like, you'd never be able to do what I just did.
I always want to earn my authority.
There's a lot of things about the organization. It's just not right.
Our commitment is our power. You stay.
There's no good way to leave. Ever.
I have to expose what's going on. This has to be stopped.
There are a group of people. We're going to the press. We are filing criminal charges.
You're branding my wife.
Everybody is a blend of good and bad.
We're playing some sort of game. Chances are I'm going to win.
Nobody joins a cult. They join a good thing.
Nej, men det är sånt jävla sjukt.
Hur många avsnitt finns det för det första?
Nu, det finns en serie som finns på HBO och sen finns det en serie som ligger på iTunes nu som heter Seduced, som handlar om en utav tjejerna, som hennes resa i den här sekten.
My name is India. I was in a cult for 7 years.
Keith Raniere is the most horrific cult leader.
I had to ask permission to eat. He was doing demeaning sexual acts.
Från att hon liksom går på det första så här businessmötet där hon bara, gud, äntligen. Det här, alltså, så här hade det här hänt mig när jag var 17, att jag hamnade på ett sånt där möte. Jag hade mycket väl kunnat hamna i en sån här grej. Mm. Man blir så här jätteinspirerad till hur man ska bli framgångsrik och sen så tar man kurs efter kurs efter kurs. De liksom helt plötsligt tar de över hela ens liv, men folk förstår inte det runt omkring, för folk tror att det är så här något positivt som pågår, för man blir så himla uppeldad och man är liksom är superinspirerad.
Vad vinner de på detta då?
Man betalar ju pengar för att vara med i de här olika kurserna.
Okay, yeah.
Men det där är så här ytterspelet. Sen efter liksom x antal år så kan man liksom ta sig längre och längre in i det här. Och så kan man bli kursledare själv. Och man tar sig till liksom olika nivåer. Det är ju precis som scientologerna. Precis som alla såna här grejer funkar.
Ja, det är samma. Ja.
Till slut så är det ju liksom, är du så inne så att det finns liksom inget annat. Och de har liksom... gjort det på ett sätt så att du, alltså inte ens din familj förstår vad som har hänt. För du har också rekryterat familjemedlemmar, kompisar, ja, kollegor. Ja. Och de, själva sekten i sig då, har så mycket pengar som har till och med kunnat betala så att Dalai Lama ska kunna komma och ha ett framträdande. Så att allting känns så himla accepterat. Det kändes alltså med, det var liksom så här, de hävdar att Jennifer Aniston tog kurser. Men du vet så här, bara stora namn, de hade bilder på alla de här, så att alla var så här, hur skulle det här inte kunna vara bra? Richard Branson var en liksom utav de som var med.
Oj, ja, ja.
Och sen då, den här dokumentärserien som jag ser då, den handlar om India Oxenberg, som är Katrin Oxenbergs dotter. Katrin Oxenberg hade ju en utav huvudrollerna i Dynasty. Hon är något slags kungligt påbrå från engelska kungahuset. Hennes mamma var, jag tror att hon var så här Jugoslaviens prinsessa eller någonting. Så att de vill alltid få in de här liksom kändispersonerna för att de kan ha kurser hemma hos sig och det liksom gör att allting känns mer okej på något sätt. Och det var ju då, det var ju mamman Katrin som tog med den här dottern India som då var bara 17 på den här första kursen. Och hon har ju liksom, ja men alltså hon har ju varit, det här har ju varit hennes största olycka i livet för att hon var den som introducerade dottern för det här. Och det som händer när dottern kommer in i det här är att hon mer och mer separeras från mamman. För det, så vill de göra också, sekter. De vill ju bryta bort liksom, grejer man har. Alla starka,
det är för nära relationer. Ja. Ja.
Nej, men så hon går med i det här. Och hon, först blir hon ju jätteuppeldad och så. Som det bygger. Och sen bryter de ju ner den. Så till slut så vet ju inte hon. Hon vet ju inte vem hon är. Hon vet inte vad hon vill göra. Hon vet inte liksom ingenting av det som hon har varit med om i livet. Alltså allt är bara en enda sörja. Och sen så slutar det i alla fall med att hon kommer längre och längre in i sekten. Och då är det så här, det sista steget in i sekten är ändå någon så här bi-grej som kallas DOS. Nu kommer jag inte ihåg vad det är. Det är liksom tre ord på latin som står för master och slave. Så att hon hamnar i ett så här master och slave-förhållande. Och det var liksom slutgrejen. Och där är man då, man är sexslav. De brännmärktes. Du måste ju ha läst om det här. De brännmärktes ju på pubesbenet, tror jag, de här tjejerna.
Det låter ju som ett ämne som jag vill prata om sen. Så det är intressant. Men ja.
Ja, nej men alltså. Och då de brännmärktes på pubesbenet, de här tjejerna. Alla de tjejerna som var då i slutet utav, som var liksom närmst den här ledaren. Och allihopa hade innan trott att ledaren var typ munk, att han var helt asexuell. Han pussar alla han känner på munnen. Alla som går på de här seminarierna får en puss på munnen. Du vet, och man ser, det finns så här bilder på hur han tar på folk och håller på med deras händer. Och så här. Alltså det är så äckligt. Issa. Och det här är liksom en av de största business-sekterna och modellerna. Nu åkte han dit och fick 120 års fängelse förra året. Vilket är livstid.
Åh, liksom. Oh, ja. Gud vad skönt.
Ja, för att han är alltså... Alltså han har ju åkt dit på pedofilgrejer alltihopa, för vissa av de här, ju längre in i de här kurserna man kom, desto konstigare saker rörde det sig om. Till exempel var det då någon kurs där det pratades om våldtäkter och att våldtäkt egentligen inte var våldtäkt, utan det var bara hur människan, offret då, uppfattade en upplevelse. Alltså förstår du hur de psykat dem in i liksom
det? Ja. Det låter i och för sig så som de flesta män psykar och de som de våldtagit.
Alltså det sjukaste och att alltså, några av de här kurserna handlade om att man skulle få bättre förhållande och då skulle man då, för att få ett bra förhållande så skulle man förstå att en man kan inte vara monogam utan en man måste liksom kunna ha flera relationer samtidigt medan en kvinna absolut måste vara monogam. Det är så det fungerar i det kvinnliga
manliga. Så det var väldigt sexistiskt eller vad man nu ska säga. Ja. Alltså det var väldigt mansdominerat.
Men när du började, det första steget in handlade bara om hur du skulle bli framgångsrik i yrke och sen så liksom tar det sig längre och längre och längre in i ditt psyke. Alltså du får inte missa detta, du kommer inte kunna släppa detta. Du vet, när man tittar på de här avsnitt, man blir liksom helt... Nu när man är mamma också och man känner så här, nu är våra barn inte riktigt där ännu, men när de hamnar i det här, så här 16, 17, 18, när man är så otroligt påverkbar, man inte vet vad man ska göra, man vet inte att man ska bli liksom en college quarterback eller en golfspelare.
Nej.
Man är otroligt mottaglig för att helt plötsligt råka stöta på en människa som kan liksom göra typ vad som helst med dig. Alltså det är så lätt att bli lurad.
Ja, nej, det är ju verkligen den där... Tunn, alltså Ja, tunna linjen där mellan liksom vissa åldrar.
Det är en sån jävla tunn linje. Alltså, du vet, jag,
det,
det, här
det är precis
alltså,
det som där var, när vad som helst kan hända. Och som kan göra liksom att ditt liv går åt ett eller ett annat håll. Liksom.
Precis.
Och det är därför, det har vi pratat mycket om i den här podden. Ju, att det är det som är så läskigt. För vi, du och jag är ju snart precis där med liksom vårt största barn. Och snart kommer bara fler och fler sådana. Och man liksom tänker, det är därför jag ofta säger att det, allting man säger nu är så mycket mer viktigare än vad när det var man bara behövde byta blöja och vara uppe på natten liksom. Alltså...
Ja men Issa, för det är också så här, de har ju sociala medierna. Vi hade ju inte det här. Absolut, vi skulle kunna stöta på en sån här person om vi var ute en kväll. Och liksom, nu är det så här, de kan stöta på den här personen på lunchrasten på sociala medier.
Ja.
De kan liksom stöta på den här personen precis när som helst. De utsätts ju för det hela tiden. Man måste ju verkligen... Jag känner att det var liksom en bra wake-up call för mig att titta på det där.
Ja, men vad bra. Och vad hette den nu? Och vart du hittade den var någonstans?
Den heter då Seduced, förförd. Och Nexium då, som det uttalas, det heter ju, det är jättekonstigt. Det är romerska siffror liksom som... Jag ska skicka dig en Google-länk och jag kan lägga upp på Instagram också.
Ja, gör det.
Jag kan verkligen rekommendera det. Men egentligen inte bara det här. Alltså, jag kan rekommendera allt om sekter och titta på sekter. För att det är så himla... Nej, men för att det är så jävla spännande. Men det är också så här, man ska inte tro att man liksom är så långt ifrån det att hamna i en sån här grej. Nej. Jag har ju en tjejkompis här som fastnade i en sån där liten grej under en liten period.
Ja.
Det är lätt liksom.
Det är väldigt lätt.
Den här veckan sponsras vi av HelloFresh. Jag är helt fnittrig.
Ja.
Det här är typ det bästa som kan hända.
Men alltså, vi brukar ju säga att det här är helt up our alley. Men det här är ju verkligen helt up your alley.
Ja,
så
det
kan man ju säga.
Ja, men det här är väl egentligen up allas alley, men kanske extra mycket min alley.
Nej, men vet du varför det är up my alley? Verkligen. Det är ju för att jag, vad det jobbigaste jag vet är ju att jag är ju, gud vad larvigt det att säga, jag är bra på att laga mat. Men jag tycker väldigt mycket om att laga mat. Mm. Kan man säga så?
Mm.
Och du kanske inte tycker om lika mycket att laga mat som jag.
Jo, men alltså, där har du fel. För jag tycker om att laga mat, men jag är osäker. Det är det.
Ja, det är det. Precis. Du är osäker.
Så då är det här det perfekta. För det här är då den världsledande matkasseleverantören HelloFresh som gör vardagslivet lättare genom att leverera bra mat och recept hem till dörren. Alltså, det är så jävla bra.
Ja, och det är ju det som är problemet. Även fast man tycker om att laga mat, så blir det ju när man har 4 barn och så vidare både tid och problem att komma på varje dag vad man ska göra. Det älskar jag med HelloFresh. Då får man liksom 15, man kan välja bland 15 olika recept och så kan man skräddarsy sin veckomeny helt efter sina egen familjs liksom vanor eller behov eller vad man nu ska kalla det. Eller icke-vanor då, för att göra det jättekul en vecka till exempel.
Mm.
Och extra plus i kanten är ju också att recepten är liksom väldigt lätta att laga. Mm. Men maten blir liksom sjukt god. Alltså jag tycker det här är så bra.
Alltså jag kan ju bara tala utifrån mig själv, men jag känner i och för sig väldigt många med mig som är precis på samma sätt. Man åker till mataffären och så vet man inte vad man ska laga för någonting och så köper man massa olika saker. Och sen så bara, vad är det jag har köpt? Man kommer hem och så har man köpt alldeles för mycket onödiga saker. Och man har missat några sådana grundgrejer i receptet för att den där kycklingen ska bli jättegod till exempel. Här får du precis alltihopa som du behöver. Och det blir liksom, det blir både så mycket smartare, roligare, kanske till och med ekonomiskt.
Ja, det blir ju ekonomiskt, för man köper inte det som man inte behöver. Plus att man får den levererad hela vägen till dörren.
Ja.
Så man sparar ju tid och man vet vad man ska lägga. Alltså bara energin man sätter på att tänka på vad man ska laga till middag. Mm. Att slippa det, det är liksom, det här måste ni bara prova. HelloFresh.se. HelloFresh.se.
Mm. Gå till HelloFresh.se alltså. Och ni kan få upp till 925 kronor rabatt på dina 4 första kassar om du inte redan provat detta. Uppge koden FRESH40 och det är FRESH 4-0.
Ja, nej, men det är liksom, det är sjukt bra. Alltså det är nästan 1000 kronor rabatt på de 4 första kassorna. Det måste man bara prova. Och det underlättar ens egna liv. Barnen kommer tycka att det är jättekul. Man kan laga med dem, man kan
men
hålla
slippa
på.
Slippa springa till affären varje dag också.
Ja, perfekt. HelloFresh.se. Gå in och prova.
Perfekt.
Men för jag har ju läst, jag vet inte ifall du, för det handlar ju liksom lite om det du har pratat om. Alltså jag tycker ändå att vi ska liksom röra vid Armie Hammer.
Mm.
Eller?
Det är jättemånga som inte vet vem Armie Hammer är, så vi måste ju dra liksom.
Ja, men vadå, vi har ju för övrigt pratat om Armie Hammer tidigare, så att.
Men Armie Hammer är han jättesnygga i Call Me By My Name. Han hade sin
Call
första
Me By Your Name. Call Me By Your Name heter den.
Ja. Hans första stora roll var ju egentligen The Social Network. Men du vet att han var ju inte den. Han liksom fick ju knappt göra någon press i samband med den. För han var ju redan då. Det var ju någon sån här stökig grej med någon relation. Som gjorde att ja. Det var någonting. Det var något stök redan
han
där.
Han spelade ju de här Winklevoss-tvillingarna som väl. Nu, ja. Alltså, vad är det de äger nu? De är ju, alltså, vänta, jag måste faktiskt kolla det bara. Winklevoss heter de, va?
Medan du kollar det, lyssna på det här, Issa. En av anledningarna till att den här Nexion kunde bli så stor, vet du vad det var?
Nej.
Det var att han fick, att den här Vanguard, den här ledaren då, han fick med sig två systrar som var arvtagarna till det här Seagrass, du vet, den här spritmonopol, den här jättestora spritmärket, mm. Seagram eller vad det heter. Då, han fick med sig dem och de investerade alltså 100 miljoner i olika så här, lawsuits gentemot folk som stämde dem. Alltså som stämde det här Nexium. Så betalade de här, alltså den här, och det var så här rika arvingar som liksom.
Ja, men det är ju också som scientologerna återigen. Alltså de får ju mycket betalt av jättekända stora människor. Eller liksom.
Och det är så de kommer igenom och ur olika kriser och knipor.
Och det är också så som man själv går på det. För man tänker, de kan väl inte vara så dumma.
Exakt, men, det är precis det, så det
är. Och Armie Hammer då, hans stora, första stora roll var ju att spela Winklevoss-tvillingarna i The Social Network. Som handlar ju om Mark Zuckerberg och Facebook. Som Sorkin har skrivit, och den måste ni se om ni inte har sett den. Men där, och de tvillingarna är på tal om att inte veta vad man vill göra. Alltså de som är de på riktigt, de var ju också så här, typ var med i The Olympics. Alltså de var ju liksom.
Ja, det var ju Tom Brady.
Ja, nej, men precis. Och sen nu är de ju bitcoin-miljonärer. Och bägge är svinsnygga liksom. Men Armie Hammer spelade ju då den rollen om de två i Social Network. Mm. Och sen så spelade han, och han vill spela lite andra grejer, och sen spelade de då Capcom.
Men Issa, det här är det sjuka, för det var ju en ganska stor roll, så han hade ju kunnat bli jättekänd där. Men de tog bort allt som hade med honom att göra inför releasen av den filmen och runt filmen, för att det var någonting knasigt där i någon relation. Han var anklagad för någonting redan då.
Men det kan man ju tänka sig. För den.
Men det är ju å andra sidan den enda gången han har varit anklagad för någonting på riktigt. För de här grejerna som du ska ta upp nu, det är ju bara hörsägen. Det är ingen som har anmält honom.
Nej, det kanske inte är. Men det är inte hörsägen, utan det är kvinnors egna. Alltså det började med att folk hittade hans gömda Instagram. Där har han bland annat sagt att han är 100% kannibal. Han är hela tiden väldigt hög på alla olika substanser. Han kommer in i olika rum på hotell där det är tjejer som står på alla fyra i konstiga såna raffsätt och
nej, men det är bara en sån.
Ja,
en
tjej. Nej, det är en film. Det är en film ju. Ja, och den här hemliga Instagrammet då, det han erkänt är hans då. Men den är ju den finns inte längre. Men han är tydligen tvungen då att ta så här drugtests för att överhuvudtaget få träffa sina barn. Och det var ju de vi pratade ju om den här relationen för några avsnitt
sedan. De skildes med skilsmässa här i våras.
Ja, och precis. Och nu visar det sig att han hade då så här, han kommer från en väldigt förmögen familj, så att han har liksom levt ett väldigt så här privilegierat liv.
Det är ett oljeimperium, verkar, va, som är.
Ja, det är Armand and Hammer eller vad. Alltså det heter typ hans namn, som har så här, alltså typ en järnhandel, fast som finns över hela USA, om jag har förstått det hela rätt. Nej, och så höll de på med olja också, ja. Olja höll de ju på med också.
Ja, jag tror att det var olja som var den stora pengagrejen.
Olja var det. Så att han har ju levt ett superprivilegierat liv där då han har liksom, han, och med då hans, i kombination med hans utseende, så kan ju det också vara jävligt svårt faktiskt. Så att det är ingen som har sagt nej till honom förstås någonsin. Och sen on top of that blir Hollywood-skådis liksom. Så att,
nej, men och så on top of that så är hans intresse sadomasochism. Och så det är så här, men det precis. Får vi så här, att det är hans intresse, det finns jättemånga som håller på med det och har så intresse. Så länge liksom, alla parter är med på det så är det väl helt fine. Alla får göra vad fan de vill i sängen om alla är med på det.
Verkligen, precis. Och så det är ju det som är
där
grejen.
Där tycker jag så här, de här första grejerna som han har sagt och gått ut och gjort och hej och sagt de här olika kannibalgrejerna.
Kannibalika är väl inte, kannibal att äta, vill säga till någon om man vill äta och steka deras reben är väl inte riktigt
gå med på det. Men det är inget olagligt i så här. Alltså det är det ju.
Ja, det måste väl vara olagligt att karva ut ett reben på en kvinna och steka det.
Ja, det är klart att det är olagligt att göra själva det på riktigt. Men om de har någon slags spel.
Ja, att säga så. Ja, ja.
Men det är ju det som är problemet. Att det verkar ju ha varit så att det inte, de har inte varit med på det. Det är ju det.
Nej, och det är det som är, verkar ju, som det är på tal om då sekter. Att han verkar ju vara väldigt, alltså Marilyn Manson är väl en till sån som har kommit ut nu i dagarna. Mm. Där det liksom är, där even Rachel Wood eller vad hon heter då säger massa saker som har hänt och han säger jag förstår inte vad du menar, du var ju med på allting. Alltså det är väl det lite som är problemet, att det är så här, det är ju därför det blir svårt, för att de här männen har nog kanske trott att de här tjejerna har varit med på det, eller så har de inte trott det.
Det har varit deras normal, för det här har varit deras grej. Det är noll försvar, men det är liksom
nej, det är inget försvar, de skulle alla träffat den här tjejen om de inte trodde att hon var intresserad av det. Så kanske man kan säga. Precis. Men det vet man ju inte heller. Det här är ju bara teorier. Men det är ju lite så som de tar fram det nu. Men det som jag tyckte var lite intressant. Nu går det ju så mycket rykten om Armie Hammer och Marilyn Manson för den delen. Mm. Men
med jag gick ju förbi Marilyn Mansons hus häromdagen. Och då var det en kompis som berättade att han faktiskt nu, att de hade till och med varit där med så här poliser och försökt komma in i huset. För att han är på någon slags suicide watch efter det här.
Ja, okej. Det kan man ju verkligen förstå. Men Armie Hammer tror jag inte är det, för han är nog för sociopatisk för det. Det är min, alltså jag tycker att han är ju spännande på sätt och vis, för att han är liksom, man förstår ingen, alltså han måste ju ha levt ett sådant privilegierat liv, känns så att han inte riktigt vet vad han är någonstans. Jag vet inte, han känns väldigt, snacka om att man skulle kunna göra film på honom. Om man säger
du,
så.
Men det kommer ju garanterat komma.
Ja.
Men med honom alltihopa och hans ex-fru då, Elizabeth Chambers och alltihopa. Jag tycker också att det är så här. Jag blir också väldigt illa berörd när jag tänker på barnen och allt som de ska läsa i tidningar och hej och hå. Och sen så undrar jag också så här, om nu alla de här sakerna stämmer, varför är det ingen som anmäler honom på riktigt? Varför är det bara snack på internet?
Jag vet, men det där tycker jag är också lite så här svårt, för om det är precis som du säger, nej men det, alltså jag vet inte för det finns några anmälningar, men med Marilyn Manson, ja, men med Marilyn Manson finns det ju det. Det är
ja,
klart
Marilyn Manson, men det är ju det som är grejen med Marilyn Manson, finns det med massa andra av de här personerna, finns det, men det finns faktiskt ingen här. Vad beror det på? Det är väldigt konstigt.
Precis, det är väldigt speciellt. Ja, han har ju också då en faster som har gått ut, som har till och med skrivit en bok och som har gått ut, ja det här var innan allt det här uppdagades, men när efter att det här uppdagades så verkar hon vara väldigt nöjd, för att hon vill liksom att de folk ska få reda på hur galen den här Armie Hammers familj och ascendants, alltså de som har levt innan, har varit. För hon påstår ju då att hennes pappa, som då var Armie Hammers farbror, och Armie Hammers pappa, alltså de här två personerna var ju då bröder, har båda sexuellt utnyttjat henne sexuellt när hon var barn alltså, och att även Armie Hammer blev utnyttjad sexuellt. De gick both ways så att säga, och de blev även de utnyttjade sexuellt av deras pappa. Så att så då, och man tänker när man lyssnar på det här, det finns det, hon pratar om det i en podcast med den här Heather McDonald som är en komiker i Hollywood som är jättebra kompis med Chelsea Handler bland annat.
Heather McDonald has got the juicy scoop. When you're on the road, when you're on the go, juicy scoop is the show to know. She talks Hollywood tales.
Men som man kan, ja, vi kan ju kanske sätta in lite om när hon pratar om hennes släkt då, om då, som är då Armie Hammers farbror och egna pappa och egna farfar då förstås.
What happened was when this all got triggered, I was a friend of mine was a producer up in LA filming a news station promo, and it was called Victim No More, ironically, right? And so I was in, and I was trying to be an actor at the time, so I was in a garage, and this person was supposed to come up and assault me and try and take my purse. So she's filming this, And when he goes to grab me, something snapped and I almost literally killed him. And just tried to fight my way out of him. And Lisa was yelling, cut, cut. And I was just going like a wild animal, like, get off of me, and screaming for my dear life. And I remember shaking so much. And that's when all these memories started coming back. And I started remembering everything. And I remember saying to my sister, telling her, am I going crazy? I remember I could remember smells and tastes and senses and just so much detail, Heather, that I just, it was freaking me out. And that's when she said that my father was raping and abusing her and had threatened to come to me if she didn't continue. Remember, she's 9 years older than I am.
Right.
And that he was doing this to my brother as well. So that when I was saying what my brother was doing to me, she was confirming everything that was happening. And at that point, I remember confronting my mother. I mean, remember, I'm mid-30s. You don't have to put up with anything. And, you know, these women, you know, you read that it may have been consensual and stuff, but that doesn't mean they consented to dark, twisty,
right,
you know, down the rabbit hole kind of behavior. And it's almost like, I believe that, you know, like you said, the outside looks fabulous. You know, you've got everything. But again, you've got to almost sell your soul. Like I always say that my brother is the spawn of Satan, you know, because if he's all the darkness and the bad hammer genes mixed into one, and that no one could be that evil and sociopathic. Like you can't, how can you look in the mirror and be okay with what you're doing? I mean, and have no conscience, right? Or humanity or compassion. And yet Army and his brother Victor were raised in that environment. And I don't care if it's in the Cayman Islands or in Los Angeles or where it is. It's bleeds into, I mean, my brother just didn't change overnight, you know. Again, money buys loyalty.
And silence.
So,
money buys silence.
Exactly.
Och det verkar ju vara jävligt stökigt. Så man tänker ju också så här, har det där hänt, då är det klart att han är helt jävla. Det går ju inte att överleva någonting sånt. Men vi vet ju, man vet ju ingenting. Men det är mycket som, man vet ju inte heller vad som kan ha hänt tills den här podden kommer ut. För att det får man ju också se, så att säga.
Ja, men det man önskar är så här, nu folk som blir liksom förtryckta och är i knasiga förhållanden vågar ju ofta inte heller anmäla. Men det man önskar är ju att folk anmäler, för det är ju liksom det enda sättet.
Ja.
Att på något sätt få någon slags upprättelse och att få någon fälld.
Nej, men och de vågar ju inte anmäla på grund av att världen ser ut som den gör. Att det ofta blir ju inte kvinnor trodde heller. Och sen så är det ju så att det blir ofta den där grejen också som till, liksom, vi kan ta bara liksom ett exempel på Cissi Wallin och Fredrik Virtanen. Liksom där det är så här med att till och med SVT ställer frågan liksom, hur, men tänker du inte på hans familj?
Mm.
Hur kan du göra så här mot hans familj? Mm. Alltså där kan jag ofta, och nu jag säger inte att jag vet vad som har hänt mellan Cissi Wallin och Fredrik Virtanen, men det är oftast den frågan som vi kvinnor får, och det är därför, och vi tycker inte om att vara snitches. Vi tycker inte om att vara sådana sorts människor som skvallrar liksom, eller som sätter dit någon. Det är, tycker jag enligt mig, ganska mycket mer manligt än kvinnligt. Men då Cissi Wallin svarar ju så här, ja, men det kanske han borde ha tänkt på innan han våldtog mig.
Mm.
Alltså det är ändå förövaren kan ju inte liksom bli dömd två gånger för att den liksom berättar vad som har hänt.
Offret menar du? Nej, 100%, håller jag med. Men det är ju det som är problemet i den här Army Hammer-historien. För att här, jag känner mig obehagligt till mods av att inte någon har anmält. Om det nu är så här, nej, att de här sakerna bara hänt, varför skulle ingen ha anmält? Jag känner att det är liksom någonting lurt med detta.
Nej, men jag tror att du har rätt, att det kanske då är så att de här kvinnorna har tyckt att det varit läskigt men samtidigt också spännande.
Ja.
Alltså det har gått lite för långt, men de kanske ändå är lite i den världen liksom, så att säga.
Mm.
Men det, alltså jag vet ju inte, för jag visste
han
inte att
är
någon, ingen hade
sett helt förgjord nu, alltså så här, i Hollywood businessen är han ju över. Han kommer ju aldrig komma tillbaka där. Det är ju där han har liksom velat vara.
Ja, nej, men precis. Det verkar ju så att han, att till och med, ja, hans agent, hans, den här VMA är det väl, eller någon, har ju släppt honom och sådär. Först för alla filmer som han skulle göra. Men precis. Men det kanske inte heller, förlåt nu var jag tvungen att dricka lite vatten, men det kanske då inte heller är rätt. Ja, det är klart, alltså jag vet inte.
Om han inte är skyldig så är det klart att det inte är rätt. Om det nu är, ja, men så det är skyldig, att de har haft, men... så här, om det är så att de har haft SM-förhållanden som där båda har varit med och sen efteråt så känner de så här att de vill gå ut och berätta vad som hänt. Då är det ju inte rättvist egentligen. Alltså det är ju...
Nej.
Jag är absolut inte på någon förövare sidan, men jag tycker att det man, det måste liksom bli anmälningar för att någonting ska liksom, för att det ska bli något.
Nej, precis. Men vi får se hur det utvecklar sig. Det blir ju spännande, för sanningen kommer ju oftast fram i längden, så är det ju. Mm.
Men det intressanta i den här, det är ju sjukt mycket i det här som är intressant, men det är jävligt intressant med den där familje...
Ja, nej men precis.
Sjuka familjerelationer, sjuka familjehistorier som upprepar sig. Visst har vi pratat om den där Black Dahlia-podden?
Ja, det har vi väl, eller?
Det kan jag ju verkligen rekommendera igen också, för det är faktiskt en av de gräsligaste grejer, alltså spännande, men gräsligaste historierna någonsin. Det här mordet på Black Dahlia under så här...
I Los Angeles, ja.
Det var, ja, det var 40-50-talet.
Ja, det var länge sedan.
Men det finns ju en podd om en...
Jag tror det finns en film också, faktiskt.
Ja, men det finns en podd om en tjej som hittar liksom massa olika band, inspelningar i ett förråd. Och sen så börjar hon så här, lyssna igenom där och så förstår hon så här... ut efter allting, vad som kommer fram, att hennes pappa förmodligen var Black Dahlia-mördaren. Ja, och där fanns det jättemycket incest och sinnessjuka saker i den familjen.
Ja, gud. Men då, när vi ändå är inne på ämnet så måste vi väl bara också rekommendera att se Framing Britney som går på Hulu. Kan ni ladda ner där. Alltså jag har inte sett den ännu, men jag har läst om allting och jag ska se den ikväll. Men det så det.
Du, jag ska också se den ikväll, för att jag pratade med Sigge Eklund om den han och Malin var hemma hos oss på Super Bowl. Han var helt besatt och bara, det här kan ni inte missa. Och det har ju, nu tar det en vecka till innan den här kommer ut, men det kommer ju garanterat hända saker nu, för nu har ju verkligen alla som förut har tvivlat är nu helt på det säkra med att hon har verkligen felbehandlats.
Ja, det är ju New York Times bland annat som har gjort den ju, så att den är ju det är en väldigt seriös dokumentär. Men Framing Britney och hela Free Britney-rörelsen har väl lite fått lite på sin kvarn. Alltså att de äntligen får lite upprättelse, kan man väl säga.
Ja, de verkar ju ha haft rätt liksom.
Ja, precis. Så vi får se vad som händer där också. Men som sagt, jag har inte sett den än, men jag vet ju alla som har sett den och allt jag har läst om den, så verkar den ju vara otroligt stark. Och det är bara måste se. Den går på Hulu.
Mm.
Ja, det är väl det som vi kan säga då, att i varje familj finns det något. Så man inte, alltså man vet inte allt om alla, om man säger så.
Nej, det vet man verkligen.
Och det är jäkligt.
Det är ju så, det kommer vi fram till vecka efter vecka.
Men det är ju väldigt intressant att det är så också. Det är ju så man måste tänka, då blir ju livet roligare. Alltså nu var det ju ganska hemska saker här, men det är ju väldigt kul om det är så här, oj, den där pappan går alltid omkring med en banankostym på söndagar. Så jag vet inte, men du fattar
väl. Alla bara väntar, så vad betyder det? Vänta,
hur
ska vi tänka det?
Nej, men liksom, jag vet inte, men du vet att det händer grejer. Det händer grejer.
Alla har sina familjehemligheter och knasgrejer.
Ja, liksom. Ja, och thank God for that, så kan man väl säga. Mm. Ja, ah, har du ett beauty-tips?
Men vänta, det har jag inte, Issa. Och nu har jag ont i benet också. Vänta, jag måste byta position. Du vet, nej, men jag sitter här i bilen nu. Jag håller på att få panik. Jag känner mig inlåst.
Ja, men nu ska vi sluta här. Jag har ett beauty-tips.
Mm.
En parfym.
Ja, gud vad kul. För det vill jag verkligen. Det här kan jag berätta en historia om innan du börjar med det. Så köpte jag en ny parfym häromdagen som jag köpte utan att ha luktat på. Utan jag bara googlade så här bästa, härligaste, kvinnligaste doften. Så beställde jag någonting från Diptyque. Och så kom den hem,
gud,
och så sprayade lite nacken, och så tänkte jag så här, men gud, är det lite för mycket så här blommig kärring? Henry kom hem och jag bara, hur luktar det här? Luktar det gott eller? Och han bara, jo, men det luktar väldigt fint. Så här, och jag bara, men är du säker? Jag bara, är du säker? Jag kommer inte ta illa upp. Han bara, nej, men Nej, men det, den är bra liksom. Och Cesar bara, mamma, den är fin på dig.
Fin!
Och jag bara, okej, men den är alltså inte bra. Det betyder någonting liksom.
Ja.
Och sen efter så här, jag fick verkligen dra det ur dem. Men det var inte bra.
Ja, okej, men då får du ge den till någon annan.
Ja. Det är svårt att hitta en bra parfym.
Otroligt roligt att du säger Diptyque. För att det är ju, alltså, doftljus kan vi ju också liksom alltid rekommendera. Jag älskar Diptyques Feu de Bois till exempel. Och det sjuka är att jag ska rekommendera en parfym från Byredo. Så det är ändå jävligt lustigt.
Byredo älskar vi också. Ja, men det är det
ja, den här heter Accord Oud. Jättekonstigt.
Oh, den har jag inte doftat
på. Jättekonstigt namn, eller hur? Accord Oud, jag vet inte ens vad det betyder.
Men vad betyder det?
Jag har ingen aning, jag vet inte.
A-C-C-O-R-D
O-U-D. Det är två ord liksom. Accord out. Och den är...
Men accord är ju liksom ett akkord. Alltså det är ju en not.
Ja, jag vet det, men jag vet inte varför den heter så.
Jo, men då heter den ju not. Och så vad sa du?
Out, O-U-D O-Oud, Accord Oud. Ja, från Byredo i alla fall. Otroligt god. Gud, jag kan inte ens förklara vad den luktar. Men jag hade på mig den i lördags och jag kände mig liksom så alltså jag ville liksom lukta på mig själv. Ja, jag ville lukta på mig själv exakt hela tiden. Ja, men det var liksom så här, du vet, jag blev helt så besatt.
Nej, vänta, nu börjar bilen pipa. Vänta. Vad är det här för någonting? Hur ska jag få den att tystna?
Ja, jag blev besatt av mig själv. Det är ändå ett bra betyg, eller?
Mm. Gud, så härligt. Ja, du tyckte att du var så härlig.
Nej, men jag har ju nästan aldrig på mig parfym. Ja,
jag har alltid parfym. Jag älskar parfym.
Ja, jag vet att du alltid har det.
Det är ett bra beautytips i sig. Ja. Man känner sig alltid lite lyxigare och lite härligare om man har en liten gnutta parfym på.
Och jag ska faktiskt börja ha det nu efter att jag har köpt den här, för det var en vinnare.
Och det måste jag faktiskt säga så här, glöm inte bort det med män också, för de blir också mycket härligare om de har parfym på sig. Och fattar de inte det själva så får man köpa parfymen till dem och göra dem till den härliga man vill att han ska vara.
Ja, det är bra födelsedagspresent. Det är perfekt.
Ja, man bestämmer själv vad de ska lukta.
Ja, liksom. De kan också använda Accord Oud, kan jag berätta för dig. Den känns väldigt unisex.
Underbart.
Ja. Men du, vad mysigt vi hade den här veckan. Alltid lika kul att prata med dig.
Så himla mysigt.
Från bilen.
Ja, från bilen.
Ja.
Folk tittar ju också på mig när jag sitter här inne med mikrofonen. Ja, det är klart.
Och sen på fredag, nu på fredag ska jag ju till Sofia hemmet för min bakers syster igen då.
Mm.
Så att då får vi väl svara nästa vecka eller veckan efter det hur.
Men Issa, det är ju ingen annan som vill ha ett svar. Alla här vet ju att det är en bakersyster. Det är ju bara du som inte fortfarande tror på det.
Ja, men det skulle ni inte veta om ni såg den. Det kan jag säga, det ser helt sinne. Plus att den gör ont och allting är hemskt.
Kan du visa mig, få titta?
Nej, men jag kan inte visa nu, då får vi jag visar sen. Det är hemskt.
Ja, jag måste få se.
Ja.
Men tills ni hör oss igen nästa vecka och får höra mer om den här jävla systern, så hittar ni oss på Instagram som This is 4.0-podd. Och jag finns som Karin Bastin.
Ja, och jag heter Isabel Mofrini. Jag har fortfarande inte 10 000 lyssnare, så jag kan inte länka upp. Det tycker jag är taskigt.
Nu tappade jag micken också.
Så följ gärna mig, Isabel Mofrini. Eller följ oss alla.
Ja.
Och ha en underbar vecka, kära älskade lyssnare. Vi älskar er.
Puss och kram. Hej, hej.
Hej då!
Det finns en flicka som jag går till ibland. Hon tycker om mig för jag gör vad jag kan. I hennes tystnad finns så mycket jag vill veta. Så jag stannar hela natten fast vi är som eld och vatten.
Kom,
så länge hjärtat slår.
Kom,
så länge imorgon är en annan dag.
Kom,
så länge solen ler.
Kom,
så länge lusten ger en tal. Så fort när allt försvinner, imorgon är en annan dag. Hon målar tavlor som jag aldrig får se. Hon sjunger sånger när ingen sitter bredvid. I hennes ögon finns en längtan efter mera. Så jag stannar hela natten fast vi är som eld och vatten.
Kom,
så länge hjärtat slår.
Kom,
så länge spänningen finns kvar. Imorgon är
Andar.
Jag vill ha allt det jag får.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.